Det är fredagen den 24 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Visst är det så, visst är det podd igen och visst är det Svenska Dagbladets ledarredaktion som står för den. För det är fredag, det är FN-dag dessutom, det ska vi prata om senare. Men vi ska börja med veckans tråkiga nyhet. David Ball från Softcell lämnade oss i förrgår. Och we are all alone in Bedsit land. För när ni tänker Tainted Love tänker jag Bedsitter, andra singeln på samma platta, Nonstop Erotic Cabaret. Berättelsen om den unge mannen som vaknar söndag morgon. Långt, långt från natten och klubbens yra och extas till den totala ensamheten i sitt tomma, stökiga rum. Den existentiella östligheten i den egna tillvaron när festen väl är över. Har vi inte alla varit där? För hur långt från detta 1980-tals England jag än är uppväxt, hur frånvarande dessa heltäckningsmattor och vattenkokar och curry takeouts var från mitt eget liv, så har den låten fångat mig livet igenom som få andra. Talking to the radio, clothes and records on the floor, the memories of the night before. Helt enkelt den bästa Pet Shop Boys-låten som Neil och Chris aldrig skrev. Eller för att låna ord från baksidan av Per Hagmans debutroman, handlar det hela om det urbana klubblivets monotona tonårsnarcissism. Och så drömmen om den där grå, regniga jättestaden vid floden med sin horribla inredning och skandalösa boendestandard som samtidigt var den västliga tonårsvärldens absoluta centrum under min uppväxt. It's so grey in London town, som Clash sjöng, men oj var de där gatorna. Berwick Street, Water Street, Poland Street och så vidare glimmade på avstånd. Jag minns när jag äntligen fick vandra genom dem ensam som 18-åring, långt borta från alla organiserade språkresor och föräldraviken. Gå förbi ställena som man sett nämnas i New Music Express eller Times Out och tänka att här är jag och ingen vet vad jag är och ingen här vet vem jag är. Waiting for a visitor, though no one's know I'm here for sure. Det har blivit sent på jorden, Softcell är numera halva och I think it's time to cook a meal to fill the emptiness I feel. De där gatorna då man förstod att världen var ju bra, bra mycket större än vad man trodde och visste. Gatorna där man för första gången blev erbjuden att köpa sex, för första gången såg vad knark verkligen gör med folk och första gången förstod att Stockholm var en verklig håla, långt, långt, långt borta från tidens front. Men numera har det säkert också blivit sent i Soho och Camden. Den gyllene eran är väl också över. Och för oss sentkomna återstår bara att försöka sila minnena genom siktet för att där nere i vaskpannan finna de riktigt ädla fragmenten och hoppas på att kunna skilja kattguldet från den äkta varan. The gold road shows a long road, som någon sa. Vägen fylld av faror, väldiga slätter, öknar utan slut, vilda forsar och korsa, djupa canyons att stiga över, snöiga bergspass och milsvida skogar att betvinga innan man når fram till solens tempel. Winds on through the hills for 15 days, så alltid inte guld som glimmar. Eller så finns det annat som glimmar, mer och skarpare. Det fick redan den gamla flygen Midas en gång lära sig. Men det slutade som bekant med ånger och bot, så småningom åsneöron, även om det var en helt annan historia. Vi sentida, vi lever ju långt från Softcells och Kronos gyllene era. Vi är efterkommande släkten som får hålla till godo med järnets, eller eventuellt numera kislets, urrakade och profana epok. Då varken hjältedåd eller klubbliv är vad det en gång var. And now I'm all alone in Bedsit land, my only home. Jag är dock inte alls ensam här just nu i denna lätt patetiska 1900-talsspaning, utan har inte mindre än tre kollegor med mig. De heter Peter Wennblad och Tove Livendal och Mattias Svensson, och ni är alla tre varmt välkomna.
Tack!
Hej! Tack.
Vilket gäng, va?
Mm.
Peter, tillbaka i hetluften, hur känns det?
Känns mycket bra.
Ja. Du är ingen softcell-man, känner jag riktigt, eller?
Nej, alltså just den där tidiga 80-talssynten. Mm. Eller som just som är lite så där, ska vara lite glammig också. Jag vill ha lite råare synt.
Ja, precis. Jag kan tänka mig det. Du, ikväll drar På spåret igång igen. Väntan är över för denna gång. Blir det något 10-poängare?
Jag tar ju alltid alla resmål på 10. Det gör man ju hemma i soffan, alltid.
Du, jag kanske nämnt i något tidigare avsnitt, men visste du att Luke och Lindström numera har gjort fler På spåret än vad Olsberg och Hellberg gjorde?
Ja, det trodde jag de hade passerat för länge sedan faktiskt.
Ja, det har de. Alltså, de är uppe vid 211 avsnitt ikväll mot 173 för de gamla goa göteborgarna. Så man frågar sig, är det dags för byte?
Tänker du Eriksson Wemblad?
Så jag tänkte så här, vilka ska ta över och varför det är just jag och Paulina, tänkte jag ställa. Fast Paulina skulle ju aldrig klara av att vara domare, för hon skulle ju förstöra allt genom att skrika ut svaren före de tävlande. Eller vad tror du, Peter?
Ja, det skulle nog bli något sånt.
Tove, du kanske inte är så mycket på spåret, men du ser ut att vara på gång, har jag rätt?
Mm, men jag tittar nog lite då och då i alla fall.
Mm. Du, vi ska ställa om klockan i helgen.
Ja.
Dra tillbaka den en timme. Vad ska du göra med den extra timmen?
Ja, jag har en tonårsson som ska på fest på lördag kväll. Så jag
du ska upp och oroa dig en timme extra.
Ja, exakt. Jag vill ut och köra, antar jag.
Perfekt. Mattias, apropå på spåret, kommer du ihåg när vi var med i den där radiofrågesporten i Stadsradio?
Ja, ja. Fick en disktrasa.
Ja, och vi har inte blivit ombedda att komma tillbaka heller.
Nej, jag noterar det.
Fantastiskt.
Hörrni, men är inte det grejen i landskampen att man bara är med en gång? Eller kan man få komma tillbaka?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig hört lyssna på det, så det är möjligt att de hittar. Det låter inte omöjligt, för det var därför de fick ta in oss till slut.
Ja, exakt. När de kom så långt ner.
När de kom så långt ner i grytan. Jag tror på Paulina som domare på spåret och jag som programledare. Vi pitchar det så länge, får vi se ifall det rycker i linan var det går. Ska vi dra igång så länge?
Ja.
Då ska vi börja med att förflytta oss några tiotals kilometer västerut jämfört med där vi sitter nu på Västra Järnvägsgatan. Då åker vi längs Mälarbanan och hamnar efter någon timme i Västerås, denna så populära konferens- och mäss- och konventstad. Och där pågår just nu Moderata samlingspartiets partistämma. Tove, ingen av oss är där. Varför inte?
Nej, och det är en arbetsstämma ska man säga, så det är inga personval som görs, de ska välja en valberedning, men annars så är det, ja, vi, därför att nu för tiden så jobbar vi hybrid så att vi kan följa det digitalt.
Nej, men för det var en allvarlig fråga, ja. Finns det en poäng för en ledarredaktion att vara där ibland?
Absolut.
För Mattias har väl, det var inte arbetsstämma.
I Umeå
av alla ställen, ja.
För 2 år sedan.
Jo, men det, så är det finns absolut, det är skillnad att vara på plats och det är ju att föredra när det finns möjlighet att göra så.
Precis, för det är ju lite det där med att gå runt och prata med folk, känna stämningen och märka av sånt där. Det är ju en arbetsstämma som sagt, det är inga personer som ska väljas. Det är inga motioner inlämnade heller, så det slipper man. Så att stämmohandlingarna är på ganska modesta 500 sidor. Det är väl också då 217 röstberättigade ombud, så plus ersättare innebär väl att det är ungefär 500 moderater som samlas tillsammans. Vad så däremot ska göras det är att anta ett nytt handlingsprogram. Mattias, du har skrivit lite i veckan vet jag om Moderaterna och framtiden och sådär. Det passar väl bra att ta upp nu. Vad har du skrivit?
Jag skrev ju lite grann om, alltså det, jag gjorde en utblick för jag skrev i våras om hur det våras för den så att säga inom citationstecken gamla högern, apropå att Friedrich Merz tog över i Tyskland. Det är många regeringar som formas kring alltså högerliberala,
alltså klassiska
traditionella center-right-partier. Ja. Men ändå så, det går ju, en av världständerna är ju hur dåligt det går för den typen av borgerlighet, inklusive liberala partier. Den här dubbelheten, då tittar jag, bland annat Merz har ju problem nu just för att han har en reformvilja men han har inte majoritet ens i sin egen regering ihop med Socialdemokraterna. Han har fått med dem på att låna och spendera men han har inte fått med dem på att reformera. Och det är ju ganska likt den här borgerliga regeringens situation. Och sen har jag också tittat ut över, det kom en analys av Torypartiet och hur intellektuellt stympade de är av Brexit och att de lite grann har förfrämligats för det som tidigare var en självklar högerväljargrupp, nämligen människor, inte nödvändigtvis rika etablerade människor, men människor som är strävsamma, ambitiösa och vill bli framgångsrika. Och när man då måste, för att komma högt i partiet, låtsas som att Brexit blev toppen, då har man tappat relationen till.
Men vad har allt det här med Moderaterna och deras stämma att göra?
Alltså, du har också Norge där vi såg liksom det dubbla läckaget som kan bli riktigt dramatiskt. När ett sånt högerparti förlorar till ett på populistiskt invandringskritiskt parti så förlorar man och tappar sin dominerande ställning, så är risken att man förlorar åt andra hållet också, för att det finns högerväljare som absolut inte vill se den typen av partier vid makten.
Okay.
Och allt det här visar ju vikten av att behålla alltså bredd, kompass och reformtryck. Och det är ju utmaningen för Moderaterna. Och
lyckas de med det?
Jag blev ändå upplyft av hur mycket av handlingsprogrammet det börjar verkligen just i. Alltså frihet, ansvar, det liberalkonservativa i bred mening, företagande, tillväxt, rikedomsskapande, reformer av förenklingar, även sådana områden som välfärd som under Reinfeldt blev en tävlan i stora anslag är nu mycket mer att liksom teknikoptimism och valfrihet och den typen av värden måste in där också. Man, långt in i hur man får ett levande kulturliv till ökad jämställdhet eller bättre miljö, så har man företagsamheten och det fria samhället, civilsamhället, föreningslivet och sånt där.
Men kan man sammanfatta att vad du har varit en regeringsskeptiker och moderat skeptiker de senaste åren, du blev ändå positivt överraskad av handlingsprogrammet?
Ja, därför att jag ser ju, och det tycker jag märktes också, jag var ju på plats när Ulf Kristersson höll sitt sensommartal. Och då var temat också just att nästa mandatperiod måste ha tillväxtfrågorna i centrum. Och det har man ju, jag har ju också varit kritisk i att det har man ju inte levererat någonting på den här mandatperioden. Man lät en produktivitetskommission sitta i 3 år för att komma fram till gediget material, men väldigt mycket vad vi redan visste.
Okej, intressant. Jag har också kikat på stämmohandlingarna. På hårt arbetande människors sida heter då stämmohandlingarna. Det är onekligen moderat old school, jag kände liksom.
Jag tänker på när Mats Persson var tvungen att säga den hårt arbetande medelklassen 10 gånger i en debatt för att aldrig göra det igen.
Nej, men känns det inte riktigt moderat årgång 1967, så här aktiekuponger i Iggesund, Sibyllegatan, Pärlemor och så vidare. Handlingsprogrammet då, 70 sidor bara, det heter Rikare och tryggare. Invandrare och invandring nämns 13 gånger, brott eller brottslighet 103 gånger, tillväxt 38 gånger och kärlek 0 gånger. Mattias, du har kikat på det, någon annan? Tova, Nicka, du har läst också?
Jag har inte lusläst, jag får ju lite sådär jag menar såhär
skamsköljning?
Nej, men det är ju någonting med partispråk, ja. Som är lite speciellt. Och just när de antar idéprogram, då brukar det gå bra att läsa, för då måste man liksom vara artikulerad i hur man tänker och sådär. Handlingsprogram, då kan man bara fläska på. Man är för allting bra och man är liksom, det är väldigt självförhärligande formuleringar, så att det är ju väldigt mycket det här att man ska läsa som partimedlem och bli upplyft i anden, och jag har lite svårt för det. Men i stora drag så delar jag liksom Mattias att ja, det är liksom Moderaterna så där de ungefär bör vara. Och sen skulle jag ju själv då som redaktör stryka ner det här självsmeket några grader, så hade det blivit mer uthärdigt att läsa.
Det är roligare att göra tillsammans med andra. Tove, sammanfattningsvis, är du också lite, det lät lite som du hörde med Mattias, du är lite positiv, ändå lite, du gör tummen upp i alla fall för handlingsprogrammet.
Ja, men de är ungefär där de ska vara, och sen så är det en hel del reservationer från Douglas Thor, och det är också som det ska vara.
Okej, vi släpper in Petra, har du hunnit kika på det här också?
Mycket överskilligt ska jag erkänna.
Ja, men du fick ju en bra sammanfattning av mig där. Du ska få höra på det här, jag ska läsa upp deras löfte, vill du höra på det, Peter? Vi moderater lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Sverige har hanterat stora utmaningar förr och blivit ett föregångsland. Men politiken har i många fall misslyckats med sina viktigaste uppgifter, att säkra välstånd, trygghet och frihet för alla. När gamla löften inte infrias är det vårt ansvar att formulera ett nytt. Det moderata löftet utgår från frihet och ansvar. Det är löften om att Sverige ska bli rikare och tryggare land. Ett land där varje människa ska få möjlighet att utvecklas av egen kraft oavsett bakgrund. Vart du på väg ska vara viktigare än vart du kommer ifrån. Genom reformer för att bygga ett samhälle med ökade möjligheter för alla människor kan det också bli möjligt. Vad sätter du för betyg på det?
Det här var riktigt så här Per Unckel-poesi.
Nej, men dels har du det, jag tror det var Anna Kinberg Batra som började tala väldigt mycket om det här, vart vi på väg och sådär, som ju importerat den amerikanska drömmen på något sätt. Och sen har du Gunnar Strömmers Av egen kraft som han satte som uppordförande, så det är ju
det är ett mixtape det här liksom.
Ja, verkligen.
Här är Peter Wendblads Jag älskar att äga.
Ja, varför kom inte det med?
Peter, jag genuin fråga. Per Unckel-poesi, är det positivt eller negativt omdöme?
Jag vet knappt själv.
Okej.
Okay. Ja, men alltså det är någonting som ligger i det med, alltså politisk poesi ligger ju alltid väldigt nära någon slags skamgräns. Alltså man har ju alltid skämskudden i beredskap.
Mm. Hörrni, jag tänkte vi ska prata lite mer om Moderaterna. Vi är ju en obundet moderat redaktion, så vi kan ju prata fritt om den saken. Det är inte så många, tycker jag, som pratar om Moderaterna. Alla pratar om Liberalerna och Centerpartiet. Och men vi ska prata om Moderaterna nu. Hur mår Moderaterna generellt nu? Du säger att man vet var man är, eller där man är där man ska, sa du, Tove.
Ja, alltså när det gäller politiken så tycker jag ju att man har så här, för länge sedan gjort upp med de här önskningarna att triangulera sig och inta socialdemokratiska positioner. Det har man ju slutat med. Och sen har man ju, precis som alla andra, också lagt det här tabut kring invandring verkligen åt sidan.
Så att, det kan man lugnt säga.
Det kan man lugnt säga, och det kan ju gå för mycket åt andra hållet. Men så att jag tror att här finns det idag en mycket större trygghet i att, jo, men det här är vad vi är för typ av parti. Sen är det ju så att dels har det ju två faktorer som gör att Moderaterna just nu är liksom inte mår så bra, och det ena är ju opinionssiffrorna och det är ett år kvar till val och man är inte liksom där man vill vara i opinionen, och Sverigedemokraterna ligger och är större. Och det andra är ju att vi har just varit igenom inbördeskriget som kallas nomineringsprocesser, där alla blir varandras interna konkurrenter. De är ju precis, antingen så går de i land nu med de här nomineringsstämmorna, och så håller ju på och fastställa alla listor. Och det är ju också en plågsam period i partier.
Är det då pojkarna och flickorna sätter sina rätta namn på olika listor och sånt?
Ja, det jag vet inte.
Jo, du vet visst.
Här finns tusen små motsättningar som på något sätt ska sen då resultera i en uppslutning kring olika listor.
För lyssnarna så ska sägas då att pojkarna och flickorna, det är någon sorts gängbildning från ungdomsförbundets tid för länge sedan, som numera av vissa påstås har tagit över betydande delar av partiet. Jag tänker ändå, om ett år som kan Moderaterna vara utanför Rosenbad, några andra borgerliga partier kan vara utanför riksdagen, man kan då befinna sig som ha ett större Sverigedemokraterna i opposition som tar över oppositionsrollen. Alltså, man är inte så långt från vad som för mig ändå framstår som en avgrund för Moderaterna. Liksom. Alltså, borde det, eller vet ni, vad tänker ni, Mattias?
Alltså den paniken.
Jag säger inte att det var panik.
Det scenariot ger ju mig panik. Vi ser det i andra länder. Vi ser hur snabbt det kan gå. Det är en påtaglig trend ditåt. Och jag upplever ju att det finns... Jag försöker ju på något sätt piska liv i den borgerliga särprägen. För jag tycker att det är en utförsbacke både i parlamentarisk mening, men också i hur man agerar. Man har blivit underdånig och feg i mötet med andra. Mm. Sen är väl panik ingen bra känsla. Och där kan jag nästan imponeras av. Alltså, när jag var uppe i Umeå där, läget var ungefär likadant. Jag liknade det vid en fredagkväll i ett etablerat förhållande. Alltså, där händer inget spännande. Men nästan just det ospännande är det som händer.
Man vet människor, ju aldrig att gissa rätt på spåret.
Människor tycker om att träffas. Alltså, trots de här falangerna. Det är ett parti där man tycker om att träffas, bara det. Jag är inte säker på att Liberalernas möte kommer att bli en lika godmodig inställning. Och man tycker om att ha makten, man tycker om att vara viktig, man tycker om att leva upp till den typen av krav och så. Mm.
Jag kan säga att med oss liberaler är det så att vi träffar ju aldrig varandra, för vi har ju aldrig träffat en annan riktigt rättänkande liberal mer än oss själva, så att det problemet uppstår inte. Peter, vi släpper in dig här. Det lät ju inte jättepositivt från Mattias. Har du lite ljusare tongångar, eller vad tänker du?
Ja, jag tycker alltså inte alls att det lät som ett mardrömsscenario. Eller så här, det är klart att jag vill att det ska vara en högerregering efter nästa val, men resten av scenariot som du beskrev, nämligen att typ Liberalerna åker ut, det tycker jag låter väldigt bra.
Okay.
Alltså, ja, men om man tänker så här, Liberalerna ut, det är ju enklare, alltså konstellationen Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle jag säga är ju ett mer kraftfullt block som har lättare att komma överens, lättare att samarbeta än när Liberalerna krånglar
till. Nej, det kommer börja bli dumfascism.
Oj, lättare att samarbeta, dumfascism. Tove, det låter nästan, ska vi släppa de här lösa på varandra? Eller vad?
Nej, nej, alltså, jag har inte så mycket till övers för Sverigedemokraterna i vissa frågor jag heller. Men,
ja, men de kommer ta fram sina sämsta sidor och förstärka men, dem. Det kommer bli felbalanserat. Ja, men,
liberalismen, som vi var inne på här inne, liberalismen finns, ryms ju inom Moderaterna. Alltså den har ett utrymme med Moderaterna. Det,
men i samarbete med två andra partier som inte har...
Det här handlingsprogrammet. Alltså Liberalerna är ju den liksom... den liberala liberalismen, liberalernas variant av liberalism. Alltså marginalnyttan är ju ganska beskedlig.
Du kommer få tillfälle att förlora alla ginflaskor du vill. Mina förutsättningar var ju inte bara att Liberalerna skulle åka ut, utan att högersidan skulle få minoritet och att dessutom skulle Moderaterna vara i minoritet på högersidan. Det är väl inte lika skoj?
Nej, men så här, Moderaterna är ju redan mindre. Alltså de blev mindre än Sverigedemokraterna i förra valet. Så det är i sig ingenting nytt. Mm. Men alltså det är klart att förlora valet och bli mindre än Sverigedemokraterna igen. Det vill säga att det är klart att det skulle få konsekvenser. Men så här, på lite sikt, ett par år in på nästa mandatperiod, att liksom formera en opposition med den uppsättningen skulle jag ändå säga är lättare, och jag tror också att det kommer bli bättre.
Okej, okay. Vi behöver inte spekulera i valet har ju inte varit än. Jag ska bara ta en fråga innan valet här, hur strategin ser ut. Jag tycker det verkar ganska mycket som att det pratas en del från borgerligt håll nu att man, hela den här diskussionen med tvångsblandning av befolkningen, att man gör många frågor till invandringsfrågor och så vidare. Är det riktigt klok väg att gå? Kommer man kunna samla en majoritet av väljarna för att skydda Sveriges radiosområden, vilket man lite elak kan säga att ibland handlar om. Vad tror du om det?
Alltså jag känner ju bara skamkänslor inför det. Jag vill liksom smyga diskret mot dörren, och jag tror inte jag är ensam om den känslan. Därför att det är fel fokus och fördummande, och det kan, om man fortsätter driva det, bli riktigt elakt. Alltså just den här, till exempel det här förslaget om att nu ta bort de som har fått permanent tillstånd. De har varit i Sverige, de flesta är över 10 år. Nu ska man kasta in dem igen i osäkerhet, byråkrati och annat för att plocka politiska poäng. Jag tycker att det där någonstans blir det både elakt och farligt att driva det här längre. Att vi hade ett för stort asylmottagande tror jag att alla är ense om, och att man nu genomför reformer för försörjningsansvar och annat, det tycker jag man skulle ha haft redan från början, men det här är någonting annat.
Peter, lät,
ja, nej, men Mattias har ju fel igen. Det är en jätteviktig fråga. Alltså, att hantera utanförskapet genom att spä ut det, som ju är, man lite elakt kan liksom sammanfatta den socialdemokratiska eller rödgröna linjen, det är en jättefråga och kommer att vara en jättefråga för många väljare när det rent liksom praktiskt ska genomföras.
Mm. Fast det här är ju någonting annat än det jag sa.
Ja, det var jag som pratade om det där. Alltså, det var Peter som svarade på det. Vad tror du om det, Tove? För det första, ser du vad jag och Peter verkar se, att det här verkar bli en viktigare del i den moderata strategin? Och är det så var det klokt?
Ja, men jag ser att det är det här med att Moderaterna och Socialdemokraterna har ju lagt sig väldigt nära varandra i många frågor, och när det gäller invandringsfrågan så ligger de också jämst med SD. Så då blir naturligtvis frågan, vad kan vi hitta för konfliktlinjer som vi kan få våra egna gång på, som vi kan mobilisera kring? Och då har ju det här arbetet som Lavenredare har gjort för Socialdemokraterna med liksom, ja, ordet tvångsblandning och allt det där. Där finns det ju någonting som Moderaterna ser som här finns en konflikt som vi skulle kunna ta. Men eftersom vare sig Socialdemokraterna var väldigt tydliga med vad de egentligen menar, så blir det ju liksom, det är väldigt svårt i den här positioneringen att se exakt hur ser de här olika alternativen ut. Mm. Och det är klart att det har ju inte hindrat några politiker från att driva konflikt i alla fall. För man kan då tillskriva andra saker som de sen kan värja sig mot. Och jag tror ju att det är... Så att de gör, tror jag, en taktisk bedömning att här finns det en konfliktlinje som vi kan ägga våra egna på. Jag delar helt Mattias uppfattning i alltså det innehållsliga, att om Moderaterna bygger hela sin idé på att det inte spelar någon roll varifrån du kommer utan var du är på väg, då måste det avspegla sig i politiken också. Och då blir det en sån fråga som att till exempel då återkalla permanenta uppehållstillstånd, då blir det verkligen någonting som går i strid mot det. Så att det finns flera frågor här uppe på bordet.
Men apropå det här med bostad, alltså det har ju varit stundtals att man låtsas att all form av fler bostadshus i närheten av någons villa ens i ett storstadsområde är någon slags kränkning. Och det finns ju de som tycker det, och de har väldigt mycket makt att stoppa väldigt mycket redan. Jag tycker att de ska ha mindre makt att stoppa sånt. Därför att det behöver byggas mer. Det är absolut ingen fara att ha fler bostadshus i närheten av villor. Det kan till och med vara bra på många håll, därför att det är olika typer av människor som bor ihop.
Jag passar på att påminna om diskussionen vi hade i våras där Lavenredar var här och Hanif Bali var här och pratade med just här. Och jag kan väl säga det att det är ju lite diffust på båda håll vad egentligen man tycker. Man tillskriver varandra mycket olika åsikter här. Men det är någonting som uppenbarligen finns där ute i politiken och spelar roll. Det kan väl konstatera.
Ja, Hanif har ju helt rätt i att många, alltså möjligheten för människor som är unga idag att bilda familj och skaffa barn i tid förhindras ju på många sätt av vår dysfunktionella bostadsmarknad. Och där är problemen, det är för svårt att bygga och det är en fullkomligt vanvettig och köbildande hyressättning. Mm.
Tove som Peter, eller vad var du först, Peter, kanske?
Ja, jag tar ordet. Ja. Nej, men jag tycker att den här formuleringen att det spelar ingen roll var du kommer från utan är på väg, den är ju lite daterad. Alltså, för den syftar ju på att så här, det spelar ingen roll då var du kommer ifrån, men implicit så länge du är på väg att in på arbetsmarknaden eller att bli självförsörjd, det liksom finns en ekonomisk baktanke. Men det vi liksom, där konflikten är nu, det vi har sett de senaste åren är att i kulturell mening så finns det en stor del av Sveriges befolkning som kommer någon annanstans ifrån och inte är på väg att bli svenskar, liksom i kulturell mening, och förmodligen inte har för avsikt att bli det heller. Det finns en stor del av Sverige som inte är Sverige.
Ja, men det är helt korrekt. Alltså det, precis, när de använder det, då handlar det ju just det om så jobb,
ja,
självförsörjning.
Det finns en föreställning om att alla är på väg mot att bli en del av det svenska samhället. Och det kanske man kan bli i någon slags ekonomisk mening, men det är betydligt svårare i en så här kulturell mening eller värderingsmening. Liksom.
Men där blir ju också alla de här blommiga formuleringarna, de låter bra och alla kan tolka in det positiva de vill i det, men sen när man börjar skärskåda så är det, ja men exakt så, för när man tittar på frågan om hederskultur till exempel, så är ju det faktum att du kommer någonstans ifrån det, detta är stort. En faktor, ja, som du måste ta hänsyn till.
Det spelar visst roll var du kommer ifrån.
Men det är ju ändå, alltså det kom ju någon studie för några år sedan om just alla de här som bara sköter sig och funkar. Och att det finns, om du noterar någonting i den generella invandrargruppen som gått igenom svensk skola helt och hållet och sådär, då är det ju snarare att de är mer ambitiösa än motsvarande, ja, med infödda föräldrar, och att det går bra för påfallande många. Det är inte att bagatellisera några av problemen, men just när man beskriver helheten så det är ju också en väldigt stor grupp som behöver bli ännu större, men man ska inte ta ut över allt det som funkar.
Nu kommer vi en bit bort från Moderaterna, men uppenbarligen att det finns många tankar och åsikter här. Vi ska nog återknyta till det, kanske lite mer organiserade former med lite mer data och sånt på bordet. Eller Tove, vill du avsluta?
Nej, men jag så här, det är också, tänker jag, när du också gör en så här sökning på hur många gånger olika ord förekommer. Nu tycker jag i och för sig att det är rätt bra att kärlek förekommer noll gånger, för det ska politiken på något sätt hålla sig ifrån.
Popmusik var inte med heller, soft cell saknades.
Helt renons på soft cell. Men där är ju, det känns ju som att, ja, det här, alla partier måste ju förhålla sig till det vi nu har tagit upp, det vill säga att du har jättestora problem och du har jättestora framgångar, och att hitta incitament för att få det ena att bli möjligt och det andra att upphöra. Och det är ju, men det är ju där också politiken då ibland i sin taktiska strävan blir entonig. Och då riskerar den ju också att skapa opinioner och sådär som vi inte vill ha. Så det är, ja. Det är en utmaning, ska vi säga så.
En utmaning. Vi önskar Moderaterna lycka till med sin kongress, eller nej, sin stämma, sin arbetsstämma i helgen, och att det inte kommer några som stör debatten, så blir det ovärdigt Moderata samlingspartiet partistämma.
Det där måste du förklara.
Jag tror vi lägger in ett klipp här istället, eller vad säger du, Jesper?
Rent definitionsmässigt så borde ju knappast råda något tvivel om att värnplikt är slaveri. Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt att vända mig direkt till försvarsminister Anders Björk. Hur i helvete kan du sitta och administrera detta slavsystem?
Och att då låta denna debatt handla om enskilda personers problem med sin inkallelsemyndighet, det är inte värdigt Moderata samlingspartiets partistämma.
Ja, där hörde vi alltså en ung Mattias Svensson och en lite irriterad partisekreterare.
Har kommit över det där nu.
Ja, precis. Vi går vidare. Kort nedslag. 24 oktober nämnde jag ju FN-dagen. Dagen då alla liberaler födda på 70-talet utbyter skräckhistorier om hur man indoktrinerades och plågades denna dag. Vi ska väl hylla den traditionen. Vem vill börja bekänna? Peter, hur var FN-dagen för dig i Vibble 1989?
Det roliga är ju att det var precis så där som du beskrev. Jag har liksom ett väldigt avgörande ögonblick i mitt liv och mitt hur jag formades.
Du har lite aura av att vara formad av en temadag om FN på 80-talet, ska sägas.
Ja, men jag blev då inlott. Man fick gå till gympasalen, dra en lott om vilken världsdel man skulle hamna i. Jag hamnade då i Afrika och fick sitta med en liten skål ris och lite knäckebröd mellan då de som hade haft turen att dra Nordamerika-lotten, satt och svullade på hamburgertallrik.
Ja.
Och jag kände djupt inom mig att det var någonting som var väldigt fel i den här liksom inramningen av att tillvaron var ett lotteri och liksom någon slags nollsummespel.
Det är sen, taget från de andra.
Ja. Med tiden kunde jag ju sätta ord på den där upplevelsen.
Ja, det låter lite som Berts dagbok, när Bert också hamnade där, tror jag, och Klimpen satt och svullade hamburgare och så vidare. Mattias, kände man till FN i din barnås Karlskrona, eller var det Vinkongressen fortfarande som var den dominerande internationella samarbetsformen?
Alltså, men jag har aldrig hört talas om någon sån här grej. Alltså, det har jag aldrig hört talas om att det skulle förekomma.
Ja, min skolgång, det var liksom precis enligt klischéerna. Det var en sån här FN-dag. Vi samlade in pengar till ett daghem i Chile. Det var liksom...
Ja, den här Operation Dagsverke minns jag. Ja. Det kom ner faktiskt.
Det finns än idag.
Vi sjöng aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp. Har ni hört den? Kan jag få höra den, Jesper?
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter. Aldrig ger vi upp.
Kärnvapen ska stoppas, aldrig ger vi upp.
Jag kan väl också passa på att dra ett FN-dagstrauma. Det här var alltså under min högstadietid, så en god bit in på 2000-talet i min barndoms Gällivare. Där var det inte hamburgertallrik, utan ena gruppen fick tårta och andra gruppen fick knäckebröd. Och då var det en av killarna i knäckebrödsgruppen. Jag tror att han är trogen lyssnare av den här podden. Om så, hej Kai. Som resolut drog sitt bit knäckebröd i huvudet på en av tårtätarna. Det blev kanske inte heller sedelärande på det sätt lärarna hade förväntat sig riktigt.
Tack för det, Jesper. Tove, berätta du, i Hälsingland, hur firade man FN-dagen då?
Jag har faktiskt inga tydliga minnen av det.
Nej, du slapp detta.
Ja, jag tror det.
Okej, okay. Vad trist att vi inte kunde. Men Peter, du stod i alla fall för underhållning.
Ja.
Vi ska gå vidare.
Men däremot, alltså, mina egna barn, och jag har ju sett att det görs ju, passas ju på att göra skolarbeten kring den här dagen alltjämt. Så att,
Precis.
Men sjöng ni äppelsången i skolan?
Ja, man skulle dela äpplen med varandra.
Ja, det var ju en annan sång som jag kände tydligt. Jag blev väldigt provocerad, men först i vuxen ålder förstår varför. Där var det ju nollsummespelet. Om du har ett äpple, vill du dela det med mig? Eller tar du hela själv? Va?
Mm. En fråga,
man får man skaffa ett eget äpple?
Ja, en fråga får man, varför snåla, en fråga får man tåla, var det väl också?
Ja, det var väldigt,
jag känner nu att
det var lite dominansbeteende. Ja. Den där.
Peter, du är inte i gymnasieskola och ska locka nya medlemmar till MUF nu, så du får lugna ner lite.
Men jag tänker att här finns ju verkligen möjlighet att göra ett pedagogiskt sånt motsvarande spelet. Visst, du börjar med olika förutsättningar, men sen kan du handla, du kan
plantera äppelkärnorna.
Utbilda, allt det där.
Hörrni, vi ska gå vidare. Då ska vi byta ämne ganska rejält. Vi ska stanna i Sverige, men vi var ju i Västerås, så vi kliver på tåget där igen och tar stambanan norrut. Tar en drink i restaurangvagnen med Upplands mörka hedar utanför fönstret. Går till kupén i trakten av Dalälvspassagen och släcker lampan, och därefter kan vi mjukt sova genom Hälsinglands susande skogar och Toves hembygder över alla älvar. Och slutligen hamnar vi i Boden. Och då vet ni vad som gäller, för då ska vi prata Stegra, den här svenska startupen som förut hette H2 Green Steel och som ska tillverka fossilfritt stål. Peter, du ska förstås få bli vår cicerona, tänker jag. Bara kort bakgrund. Jag tror det började med Financial Times när de första uppgifterna kom för några veckor sedan. Att de behövde mer kapital, och det har också gått in i mer kapital. Men det avslöjades då att på ett styrelsemöte i början av oktober ska man också diskutera till risk för insolvens. Vilket är väldigt allvarligt. Det handlar alltså om risk för obestånd för det här företaget. Väldigt kortfattat, Peter. Håller det på att bli ett nytt Northvolt det här, eller vad är det?
Mitt korta svar är ja. Sen med det ska jag väl säga att jag har inte liksom mer insyn i... Jag hade betydligt mer insyn i Northvolt än vad jag har i Stegra.
Men beskriv det. Vi svarade Financial Times som kom med första uppgifterna. Sen har det liksom snurrat på så här, va?
Ja, precis. Ja. De har väl haft de mest ingående, detaljerade uppgifterna om läget. Men i korthet så är min bild att Stegra befinner sig där som... Ungefär där som Northvolt befann sig förra sommaren. Det vill säga att man behöver ha in nya pengar för att hålla företaget vid liv. Mm. Det kommer bli väldigt svårt, därför att det handlar om väldigt mycket pengar. En marknad som har förändrat sig. Alltså det finns ett stukat förtroende för liksom gröna industrier generellt. Och vad ska jag säga, den här... Det här är ju ett systerföretag till Northvolt, och med en väldigt likartad affärsmodell där man liksom har tagit enorma lån med framtida ordrar som säkerhet och sånt där. Och där produktionsstarten ligger väldigt långt bort i tiden.
Mm. Och som jag förstod nu så bränner man alltså då 3 miljarder kronor i månaden, 100 miljoner kronor om dagen. Och även fast man har mycket pengar så tar ju de slut naturligtvis ganska snabbt takt. Vad vet vi om det? Är det någon klocka som tickar där? Hur bra koll?
Nej, alltså jag kan inte bedöma hur mycket pengar de gör av med, men byggnationen av fabriken pågår ju liksom med full kraft. Och då är det klart, det är väldigt mycket människor som jobbar där, och då går det åt mycket pengar. Mm. Och det är då som sagt långt. Nu har man ju skjutit fram produktionsstarten ännu en gång. Nu pratar man om första halvåret 2027. Det vill säga att det är liksom fortfarande flera år utan i stort sett en enda krona i intäkter.
Mm. Och vad man ska sälja, vi ska upprepa det, det är alltså då att man gör stål, vilket tidigare då har krävts, alltså det är ju fossiltung bransch, det ska man göra då nästintill fossilfritt genom att man använder en, vad jag förstår, en tekniken är välkänd, men den har aldrig använts i den här riktigt skalan tidigare.
Nej, man kan ju göra det på två sätt. Dels är det ju då att man har en elektrisk ugn. Men det man också ska göra är då vätgasreducering av järnmalmen. Det är ju typ samma sak som hybrid i Kiruna och Malmberget. Mm. Men det är en ganska oprövad teknik.
Om det går illa det här då, och det blir, ja, det går som på Northvolt, vems pengar är det som försvinner då, Peter?
Det här kommer ju rent liksom ur ett skattebetalarperspektiv kunna bli en betydligt värre smäll än Northvolt. Dels är det större belopp när det gäller offentligt garanterade lån. Alltså det är EUs investeringsbank, det är Riksgälden. Det har gått in en del statliga bidrag. Pensionsfonderna är mindre exponerade, men de är fortfarande exponerade. Men jag tror kanske framförallt det som, om det här skulle krascha, då kraschar ju Bodens kommun.
Okej, alltså, det är där det sista värsta skulle kunna hända.
Alltså. Ja, alltså Bodens kommun är ju väldigt exponerade. De har ju satt sitt framtidshopp till det här. De har ju belånat sig och gjort enorma investeringar för att möjliggöra det här. Och har liksom en kalkyl kring detta som helt och hållet bygger på att fler människor ska flytta till Boden. Och det är högst tveksamt om det blir fallet ens om vad Stegra blir ett fungerande och framgångsrikt företag. Så att den kalkylen var liksom väldigt skakig i grunden.
Men det här med Riksgälden som du skulle berätta om, det låter lite oroväckande. Hur mycket pengar är det vi skattebetalare skulle eventuellt kunna bli skyldiga att betala?
Ja, jag tror det kan vara så att jag inte de exakta siffrorna är rätt. Jag tror att Riksgälden har garanterat 13 miljarder kronor och sånt där. Mm. Men jag tror inte att alla de lånen ännu har betalats ut. Mm. Det är lite oklart. Men säg att typ hälften har betalats ut redan.
Mm, okej. Okay. Jag tänkte att vi ska lyfta det här och prata lite mer vad det här innebär. För det här är ju då den andra riktigt stora smällen i den här stora gröna omställningen som skulle göras eller håller på att göras, som har skett på lite speciella sätt med just de här enorma satsningarna med mycket, mycket pengar inblandade, med ganska mycket politik inblandad också. Ja, alla ska få säga sitt, men om vi börjar med dig igen där, Peter, vad innebär det här för hela det ramverket så att säga, den historien?
Ja, jag tror att liksom, politiken kommer ju komma till insikt sist av alla. Men det här är ju ett resultat av att så här, politiken har satt upp mål, har satt upp en tidtabell. Företagen agerar på det med hjälp av massa offentliga medel. Det är ju någon form av liksom planekonomi, en 20-årsplan som har gjorts. Mm. Och när verkligheten då inte riktigt vill anpassa sig efter den, att det inte finns efterfrågan, att det är liksom ett tekniska problem, you name it. Då faller ju det liksom den ena efter den andra. Mm. Så att vad säger den gröna omställningen, marknaden för grön omställning, alltså vi har ju sett mängder av såna här gröna projekt som har avblåsts eller konkat, eller så att i den meningen är ju inte det här alls oväntat att det drabbar Stegra också.
Det är lite intressant, för att innan när vi pratade så citerade du vår vän Daniel Svedin på tidningen Arbetet som hade skrivit någonting om att det här är initialt lite planekonomi, men sen fullföljdes det inte planekonomiskt och då blev det som det blev. Eller hur var det han uttryckte det?
Ja, han uttryckte det som att vi behöver mer Xi Jinping och mindre Harald Mix.
Ja, okej, okay, det var ju raka besked. Men man pratar ju ibland om kvasimarknad. Nu kan man ju prata om kvasiplanekonomi, att man gör planer, men sen tror man att, så att säga, man gör inte planer för att någon verkligen ska leverera på planerna, så att säga.
Daniel har ju en paradoxal och lite absurd poäng.
Ja, men det tycker jag också.
Just alltså så här, den omställningen politiskt är planekonomisk, men man har i mångt och mycket överlåtit till marknaden att nå de planekonomiska målen.
Exakt. Men, släpp in övriga. Mattias, håller du med? Förstår du vad jag pratar om här?
Ja, jag förstår vad ni menar, men det bygger ju på en idealiserad syn av planekonomi, att det är att peka. Alltså grejen är, i planekonomin så når du alltid målen, men det sker ju för att människor är livrädda för att misslyckas. Antingen, du kan förstås nå dem genom att hälla fortsätta hälla hur mycket pengar som helst på det. Men oftare så är det ju ögonkänneri och sådana här, precis som vi har haft här. Att man, Peter skrev ju i veckan om hur, det, hur Riksrevisionen har avslöjat luft i nästan varenda del av de här. Man har satt upp mål och så har man liksom gjort någon kalkyl för att hur man ska nå de här jämnt och fint. Och nästan allt av det där är glädjekalkyler. Alltså i planekonomin så når du alltid utsläppsmålen och sen kryper det fram som i Kina att hoppsan, vi släppte visst ut motsvarande ett Tyskland per år extra som vi antingen inte visste eller inte låtsades om. Och sen så kan det vara som Jonas Grafström på Ratio har tittat på vindkraftsutbyggnaden, och där var det sådär, var tredje vindkraftverk du smält upp levererar ingen el, alltså någonsin ens när det blåser. Så alltså Svedinlösningen är ju fortfarande en illusion.
Ja, vi förespråkar inte lösningen, vi tyckte bara analysen var intressant. Peter, under slutet av 2010-talet, kanske början på 2020-talet också, så var ju ändå berättelsen om klimatomställningen, vad ska jag säga, lätthet och smidighet ändå en väldigt stark berättelse. Man talar om att näringslivet står beredd som frustiga hingstar i liksom startblocken. Politikerna behöver bara peka ut riktningen så kommer de springa och lösa det här åt oss. Du minns säkert det själv liksom.
Oh ja.
Den berättelsen var stark, men den har ju inte riktigt kommit till det lyckliga slutet.
Nej, det är, man får säga att luften har gått ur. Och det är ju inte länge, alltså det, jag skulle säga att den berättelsen var ju den helt dominerande egentligen fram till typ förra sommaren, när ja. Norfolk fick problem. Då var det som att luften gick ur den där berättelsen. Mm. Och sen har det gått väldigt fort. Sen har det, och där, i hela Europa liksom.
Lite hösten 2015, flyktingpolitik kanske, att det vänder snabbt. Mm. Tove, du har inte kommit in på det här ämnet än. Vad tänker du när vi pratar om omställningar där luften går ur?
Jag tänker att det är så där som man säger att liksom framgången är många fäder och misslyckandet är föräldralöst. Och här finns det ju så många som har ansvar och skuld för hur det blir. Alltså det ena är ju, om man börjar någonstans, hur sätter man problembilden, hur diskuterar man vad det är som behöver åstadkommas och varför och sådär. Och där har ju dels har vi ju haft en apokalyptisk ton, vilket är inte så bra. Då blir det liksom panik och det är bråttom och vi har inte tid. Och vi har ju publicerat, tror jag, texter om liksom parodiska inställningar hos personer som är att nej, vi har ingen tid med konsekvensanalyser för det är så bråttom. Vi håller på att brinna upp här. Och det är liksom det ena, och där finns det både enskilda aktörer, det finns inom medier men också opinionsbildning som är skyldiga till detta. Men sen har vi då också politikens logik som är, Mattias brukar också liksom ofta påpeka det här med att liksom posera, visa handlingskraft genom att liksom föreslå någonting, att det finns någon så här nödighet i att bara berätta att man gör en massa saker, och då är det lätt att bli slarvig. Jag har ju själv suttit då en gång i tiden när jag hade det där partimedlemskapet i Moderaterna och satt i partistyrelsen, så minns jag att jag reserverade mig mot någon formulering om det här med Kyoto-protokollet som var en tidigare, och där var väl inställningen att nej, det är klart att vi vet att vi inte kommer att nå det, men det är viktigt att signalera. Det var väl ungefär inställningen.
Peka ut riktningen.
Ja, och när politiken håller på med sånt, att det blir så viktigare att signalera och visa handlingskraft, då får de nästan skylla sig själv sen. Att journalistiken då kommer att säga, varför når ni inte era mål? Mm. Så att det är mycket försyndelser där som leder till att vi ägnar en massa tid åt att inte bara diskutera realistiska vägar framåt.
Fiasko till föräldralösa, Tove. Peter är ändå politiskt ansvar. Den förra regeringen, där Miljöpartiet fick igenom väldigt mycket. Hur ansvariga är man därifrån?
Ja, fast så här, det klimat i Sveriges fall så är ju det liksom det klimatpolitiska ramverket. Det stod alla partier förutom Sverigedemokraterna bakom, så att ansvaret ska bäras brett.
Mm, okej, okay. Många fäder där alltså. Jag fick inte in någon nålstick mot vänster mot Miljöpartiet där, men jag fortsätter jobba.
De var värst.
Ja, Peter, hur går det här då? När vet vi hur det kommer gå för Stegra då?
Ja, jag tror att Ja, i de närmaste månaderna, alltså eftersom kassan kan bli tom om det inte kommer in nya pengar.
Mm. Okej, finns det något mer att säga om det? Eller kan vi gå vidare?
Vi kan gå vidare.
Vi kan gå vidare. Mattias, jag har hört att du har varit på middag. Stämmer det?
Ja.
Mm. Kan du berätta var någonstans?
Ja. Sen förra veckan så har jag ju då tagit mig från Nooshi Dadgostars mycket trevliga 40-årsfest.
Ja, där var du också, jag tackar.
Via punkkonsert och via Access högborgerliga nylansering av tidning. Ända till ärkebiskopen i Uppsala för en höstmiddag.
Det var dit jag ville komma. Ärkebispen bjuder in dig på middag. Mm. Börja med maten, hur var den?
Den var jättefin.
Vad åt ni?
Det var...
Mer än oblater?
Ja, det var faktiskt små runda hembakade knäckebröd på förrätten med någon sån här...
Var det kristlig ramen?
Vi fick rött vin i alla fall. så både bröd och vin, okay, även det, om det inte var...
Och hans nåd var, eller hans helighet var nådig?
Ja, men det får man väl säga. Jag är väldigt förtjust i, inte bara för middagsinbjudningen i nuvarande ärkebiskop. Jag tycker att det är en intellektuellt nyfiken och rörlig person.
Har han hjärntvättat dig?
Det tvivlar jag på, men jag är lättmutad. Det...
Ska jag citera...
Människor som bjuder på trevligt samkväm. Det var apropå klimatfrågor, apropå vad vi diskuterat här.
Jag ska citera Frank Costanza från Seinfeld här. You're not performing any ritual things in this house. Nej, det var ingen som tyckte det var roligt. Det är när han ska bli lesbian orthodox. Men okej, vad trevligt det låter. Du är populär, hör jag. Går hem i såväl slott som koja, såväl bönder som greker och pratar med dig.
Ja, någonting sånt.
Ja, men du var ju hos liksom japansk ambassadör.
Ja,
också. Du
får det, så mycket det här
jag
året,
får inga middagsinbjudningar.
Det här året är ett år av väldigt märkliga inbjudningar. Det är väldigt kul.
Det är väldigt kul. Jag är väldigt glad att det är du som är vår representant där ute också. Ja, ni andra hade kunnat representera oss också, naturligtvis alldeles utmärkt. Ja, Tove, har du varit hos bispen någon gång? Många gånger misstänker jag.
Ja, jag hade nöjet att förra hösten vara gäst på samma middag. Och då hade jag ju också med mig vår praoelev.
Peter, det är du och jag som står utanför kyrkans häng, hör jag.
Ja, jag är ju inte medlem. Så att jag kan...
det är inte jag heller. Vi skulle ju berätta något sånt där privat, så då nämnde jag det märkliga i sammanhanget att jag är ateist. Men jag var inte en bättre ateist än att jag ändå kunde tänka att min mormor prästdottern satt någonstans och var väldigt glad över gårdagens tillställning.
Det låter fint. Vi ska fortsätta med dig, Mattias. Dock inte prata lekamlig fattigdom. Jo, det ska vi göra. Inte andlig fattigdom, utan just då materiell fattigdom och annan...
Armod kommer i många former.
Men vi ska faktiskt då ge till kejsaren vad han angår tillhör, det vill säga penningar. För du har skrivit i veckan mycket intressant om det är Stockholms stadskommission som har kommit ut med sin fattigdomsrapport.
Ja.
Och då, det ska bli lite repetition, för det här tycker jag är viktigt. För nu handlar det om fattigdom i Sverige, olika fattigdomsmått och hur de presenteras i olika sammanhang. Bara kort om din text, vad är det du fann i Stadsmissionens rapport?
Det var nog många som läste DN Debatt-artikeln om det, som ju liksom var, det finns 700 000 fattiga, varför gör staten ingenting? Och så skrev de om en växande fattigdom och välfärdsnät som krymper och sådär. När jag tittar på själva rapporten så är det ju då intressant att det här är lite grann svårt att få täckning för. Därför att man har då två så kallade indirekta mått. Och det ena är ju då absolut fattigdom. Det är i stora drag... Kan du köpa en korg med nödvändigheter? Har du konsumtionsmöjligheter till det?
Precis. Det är väl hyggligt. Man kan jämföra med försörjningsstöd. Alltså, har du den tillräckliga levnadsstandarden?
Ja, exakt. Ja. Kan du köpa X, Y, Z?
Ja.
Det har ju minskat länge i Sverige. Ända sedan det ökade under 90-talskrisen. Föga förvånande när ett samhälle blir fattigare så kommer fler att hamna under gränsen för ekonomiska problem. Men därefter så har det minskat kraftigt. Sverige har ju till exempel vi har en diskussion om fattigpensionärer, men vi har lägst andel i hela EU av fattiga pensionärer. Det är ju ingen tröst för den som har det svårt, men det behövs ändå för proportionerna. Och det här har... sen finns det ju då ett annat mått som ofta används av organisationer som vill vara upprörda i rika samhällen över ökande fattigdom. Och det är då relativ fattigdom.
Som brukar definieras som 60% av medianinkomsten eller något sånt där.
Ja, det är en viss procent av medianinkomsten. Och det är ju då relativt andra. Och jag förstår, alltså det här är inget irrelevant mått. Alltså i mycket så mäter vi oss ju relativt andra. Upplevelsen i skolan, om dina klasskompisar har en massa saker som du inte har. Det skapar, alltså vi är sociala varelser och vi tar in det också. Den typen
det tror jag alla kan relatera till.
Ja. Men det blir ju också något lite forcerat när man gör det här måttet till huvudsak. Och det brukar man liksom göra för att få gnälla på rika länder. Man kan alltid prata om att klyftorna ökar och sådär. Och det lite tragikomiska med senare års inflation, det är att då har ju fattiga fått det sämre. Men människor som tjänar mer har fått det relativt sett ännu sämre. Så den relativa fattigdomen har ju minskat.
Trots att samtliga är worse off den tidigare.
Ja, exakt. Och det visar ju just det här liksom att platta till sker ju vanligtvis i praktiken på det här sättet. Att man försämrar för alla. Det är egentligen, och det hedrar ju statsmissionen att det här är inte bra, konstaterar de. Men faktum är att den absoluta fattigdomen också har minskat enligt måttet. Och det skriver man då i rapporten beror antagligen på att vi har sen inflationsåren på 70- och 80-talet i Sverige så indexerar vi väldigt många bidrag, pensioner och annat. Så att det kompenseras för genom att skrivas upp med inflationen. Och det har ju varit mindre än tillväxten i många år och det har lett till en diskussion om att pensionärer hamnar efter löntagare och sådär. Men de här höginflationsåren så har det ju varit relativt sett bra för de som har ganska stora bidragsinkomster. Så därför har även det här måttet alltså minskat, fast kanske för att liksom bidragssystemen varit väldigt bra på att kompensera i några år. Och då har man alltså hittat ett tredje mått. Och det ska inte... Jag låter lite raljant här, jag är bara lite raljant. För det är ett försök liksom till direkt mått. Det är lite grann som det här i absoluta termer, men man delar upp det mer. Så man tittar på konkret, man har frågat människor. Och får då ett representativt urval som svarar över... Det är 5 av 14 kriterier för nödvändighetskonsumtion som man då inte ska leva upp till.
Det här har man inte de hittat på själva, det här är ju ett europeiskt
exakt.
Material deprivation heter ju, som används i alla europeiska länder. Så att, ja, det finns ju så att säga.
Ja, men att åberopa det och dra på det blir ju, för det här måttet...
Men det har ökat.
Det har ökat. Och det handlar om att komma över 5. Det är till exempel att kunna på en vecka få tag i 14 000 kronor till en oförutsedd utgift.
Ha bil,
ha internetabonnemang, ha 2 par skor som fungerar i alla väder. Alltså ganska basala välfärdsbehov i ett modernt samhälle, kan man väl säga.
Ja, bil är väl tveksamt om det man måste ha.
Ja, kanske inte måste, men som sagt, du har ju den kompensationen att alla kriterier gäller inte alla. På många platser i Sverige behöver du en bil. Det är ju tak över huvudet och sådär, kunna betala sina räkningar. Och det här har ju då ökat från 3-6% bara på 3 år. Här fångar man ju någonting som har hänt. Och statsmissionen har ju också mött fler människor i sin hjälpverksamhet. Så man förstår att de
Men man fångar den kostnadschock som konsumenter och hushåll har drabbats av i samband med inflationen helt enkelt. Är det inte det man
fångar? Ja, förmodligen. Ja. Och det här är ju då antagligen människor som inte är inne i olika bidragssystem och därför inte har den typen av skydd, men har hamnat i svårigheter ändå. Mm. Så det ska absolut inte, de polemiserar mot just det här att man tror att det är väldigt bekvämt att leva på bidrag och sånt där. Jag vill bara, det är ingen här som tror det. Eller inbilla sig det. Däremot så blir ju de här måtten, jag tycker att det blir lite effektsökande att i en rapport där 2 av 3 mått inte visar vad man hävdar, slå så hårt på det tredje.
Framförallt tycker jag det här är ju att, alltså om man ska tro alla, om vi ska ta det senaste, så länge jag har varit medveten 35-40 år så här och läst alla larmrapporter om att Sverige blir fattigare, att fler barn är fattiga, att nu är det värre och
statsbolaget slår rekord. Ja, de rika blir rikare och de fattiga fattigare.
Skulle det sammanfattas det, om man bara skulle läsa dem, då skulle ju liksom södra Darfur framstå som ett föregångsland jämfört med Sverige. Men i själva verket, i och med att det alltid nämns utan kontext, aldrig med långa tidsserier, aldrig med några tidsserier egentligen. Saken är ju att fattigdomen i Sverige har ju enligt nästan alla mått, eller enligt alla mått på längre sikt minskat kraftigt.
Ja, möjligen inte det relativa.
Nej.
Men det beror ju på att vi har en techsektor till exempel, ja, med många nya miljardärer och sådär. Du kan diskutera om det är ett samhällsproblem eller någonting bra. Liksom. Men det,
precis.
Men annars så har det ju de här, och det är lite grann där jag landar i, för också med det här fattigdomsmåttet som har ökat, så skriver man ju i rapporten och påminner om just det. Alltså den här rapporten tycker jag är gedigen i att de ger underlag för det här, och de har de här långa tidsserierna och så. Så det är ju mer den mediala speglingen och just det här att man alltid vill ha en sensation att skriva om. För de skriver ju också, apropå det här, att det är många Sverige har då enligt det här måttet en av de lägsta andelarna fattiga.
A material deprivation.
Ja, och det är många länder som har en väldigt låg andel som har upplevt ganska dramatiska, det ligger ju lite i sakens natur, att det blir dramatiska procentuella ökningar om du går från 3-6%. Du kan ha lika många fler fattiga i andra länder och det kanske blir mindre ökning. Men det hänger väldigt tydligt samman med att realinkomsterna, alltså vad dina lön köper efter inflationen har ätit upp en del av den, det har sjunkit. Och de vill ju leda in det här på att vi behöver mer bidrag, höjda bidrag, utbyggda och sånt där. De kan ha sina poänger i det. De argumenterar också för att människor som inte har uppehållstillstånd ska kunna få ekonomiskt bistånd och sådär. För det är ju människor de möter och som är i en mycket svår situation. Så jag förstår att man kan vilja göra den argumentationen, men jag tycker inte att det är rätt att kräva av skattebetalare att de ska finansiera människor som inte har rätt att vara här.
Mm. Din text läste man i veckan. Vilken dag var det? Någon gång i veckan.
Ja.
Så får man gå in på SCBs sida och titta på alla mått som finns där.
Men lite grann takeawayen är ju då att den generella rikedomen, det som i många år sedan 90-talskrisen ökat hushållens köpkraft, produktivitet, låg inflation, konkurrens, tillväxt, handel med andra länder. Allt det som har fått utvecklingen att ticka på, det är ju det vi behöver tillbaka. Det är ett samhälle som vill ha färre fattiga bör intressera sig för att bli rikare, är ju min korta poäng.
Det här lät också från någonting som en moderat stämma kan ha röstat om.
Ja, det är lite grann det. Jag vill sparka tag i Moderaterna igen.
Ja, det låter bra. Spark, Moderaterna. Vi går vidare så länge. Konstiga som vanligt. Det har poddats i veckan. Någon som har lyssnat?
Mm. Ja.
I måndags pratade vi Centerpartiet. Matilda Molander och Rasmus Elfström var här då. Med anledning då av Anna-Karin Hatts avgång. Tisdags, Mattias stod för showen. Fredrik Lundberg, journalist och författare, var här och berättade om sin bok som bland annat handlar sin roman som bland annat handlar om systembolagsaffären i början på 2000-talet och Sydafrika-fiaskot 1998. I onsdags pratade vi Liberalerna, Andreas Johansson Heinjo, Sofia Nebrant och jag. Det var en vild podd, men den var kul. Och igår pratade vi sexualundervisning, lite fortsättning på vår diskussion i podden. Lina Fredén från RFSU var här och pratade med Paulina. Och Paulina hade med sig en massa bilder som jag personligen då fick förklara för lyssnarna hur de såg ut eftersom då det var radio.
Du bad dem googla på dem också.
Ja, precis. Så att, ja.
Vad ska man använda för sökord, Andreas?
Precis. Vilken blandning. Där saknades varken bladguld, tackguld, guldringar eller vitt eller rött eller gult guld. Ja, visst. Jag hade ju tänkt att guldtema idag innan softsäld hände. Det var därför guldet dök upp där. Ni har hunnit lyssna. Tove, du har hunnit lyssna.
Nu ska vi säga, jo, men jag lyssnade på någon av dem.
Peter, har du hunnit lyssna?
Jag lyssnade på Liberalpodden.
Just det, det var den jag lyssnade också på.
Eller om den möjligen handlar om Sverigedemokraterna.
Med tanke på att den handlar om Liberalerna så handlar den ju om Sverigedemokraterna, kan man väl säga. Det var spännande.
Poddar om andra partier tenderar ju alltid att handla om Sverigedemokraterna.
Så är det. Vi ska gå vidare. Då blir det dags för mitt favoritmoment. Det vi kallar Svar direkt. Ett mycket, mycket, mycket speciellt moment där vi verkligen försöker gå direkt på guldets huvudåder. Här nöjer vi oss inte med koffa, koppar, zink, aluminium, uran eller ens silver. Nej, 24 karat ska det vara i form av raka och framförallt snabba svar från mina kollegor. Det är ju så att vi ska testa deras färdigheter i vad som faktiskt är deras så kallade USP. Att tycka och göra det snabbt. Det kommer gå till så här. Jag presenterar några nyligen fattade beslut eller lagda förslag från mina kollegor. Och de ska omedelbart svara om för eller emot eller svara ja eller nej. Och snabbare än Ali Esbati lyfter SD till 20% ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja. Mm.
Ja.
Vi ska fortsätta med förra veckans övning en gång till. Och be ta ställning till riksdagsmotioner. Jag lovar att sluta med det här. Men alltså jag tänker att de har ändå skrivit 3738 motioner. Någon jäkel måste ju bry sig om dem.
Liksom. Vi är den redaktion som verkligen tar det på allvar.
Ja, precis. Och som vanligt då har man en extra fråga om vilket parti som man tror ledamoten som skrivit motionen kommer ifrån. Är ni redo?
Ja.
Mm. Inför lag som kräver obligatorisk åldersverifiering på pornografiska webbplatser. Det tycker denna motionär som också skriver. Nuvarande ordning där sajter enbart kräver att användaren kryssar i en ruta om man är 18 år är otillräcklig. Barnkonventionen som är svensk lag fastslår att barn har rätt till skydd från skadligt innehåll. Denna rättighet måste väga tyngre än företagets intresse att fritt få sprida pornografiskt material på nätet. Så tycker hen, hur tycker vi? Ja, BankID blir då för att titta på nätporr. Är vi för eller mot? Jag svar direkt.
Mot.
Mot.
Tove, ska du plädera varför vi ska ha fri nätporr?
Ja, when...
Eller ska jag ta hit RFSU? Eller Paulina?
Ja, nej men så här... Det, olagligheter är en sak, men det där tillhör ju liksom sånt som samhället och inte staten ska reglera.
Okej, okay, men vilket parti kommer motionen ifrån?
Mm. Jag tror faktiskt att det är Miljöpartiet.
Tror du? Vad tror Mattias? Du instämmer kanske?
Barnkonventionen låter... Men jag tänker ändå att det är en folkpartist.
Folkpartist, Tove?
Det skulle kunna vara det. Faktiskt kanske också en centerpartist.
Marlene Lund Kopparklint från Moderaterna, är hon bekant? Nej, hon är en av flera som har undertecknat att det här ska sägas. Flera moderater. Vi tar en till. Förbjud demonstrationer vid skyddsobjekt såsom exempelvis riksdagshuset. Det anser denna motionär som skriver. Även om den svenska yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen som reglerar demonstrationsfrihet är mycket generösa, ser vi att det har passerat en gräns. Detta har blivit tydligt runt riksdagen då ledamöter inte längre känner sig trygga att röra sig utanför huset när vissa demonstrationer pågår. Så tänker motionären. Förbjud demonstrationer vid skyddsobjekt såsom riksdagshuset. Är vi för eller mot? Jag svar direkt.
Mot.
Mot.
Och det är väl folkpartisten Fredrik Malm?
Nej, det är det inte alls.
Nej.
Bara, varför är du emot det?
Nej, men så här. Jag tycker inte att det ska finnas en ovillkorlig rätt att stå där och demonstrera. Jag tycker att om man har misskött sig så kommer man inte få tillstånd för att göra det igen. Men jag tycker att det är dumt att låta det faktum att några missköter sig, att man inskränker rätten för alla.
Mm. Och vem är det du talar emot då? Vilket parti kommer den här motionen ifrån?
Ja, det är kanske en moderat det också.
Nej, det är det inte. Peter, du gissar nog rätt här,
tror jag. Tror du det?
Mm.
Ja, men Sverigedemokrat.
Nej, det är det inte. Nej, det är Kjell Arne Ottosson från Kristdemokraterna. Hörrni, vi lämnar motionerna och nu då jag inte ta upp dem mer. Men jag ska fortsätta med en sak till som Kristdemokraterna har kommit med som jag vill höra era åsikter om.
Det är att mot.
De vill öka rörligheten på bostadsmarknaden med att, genom att göra så att reavinstskatten gradvis ska trappas ner över tid beroende på hur länge man bott i sin bostad. Och efter 16 år så blir det ingen reavinstskatt alls om man då säljer sin bostad. Och det här ska då ta bort den så kallade flyttskatten som det ibland kallas. Vad tycker vi om detta? Avtrappning av reavinstskatt ner till noll. Är vi för eller emot? Jag har svar direkt.
Mot.
Mot.
Tove?
Jag vet inte, men jag kanske säger för då.
Mattias, varför gillar inte du det här?
Alltså, som förslag för att öka rörligheten så ger det ju motsatt incitament eftersom...
Då väntar du.
Ja, exakt. Plus
ju längre du väntar desto lägre
ja,
skatt.
Ja, exakt. Och jag menar, är det några som inte behöver en ekonomisk boost så är det ju folk som just i det här, i vårt klimat har haft turen att äga länge därför att de har ju haft en enormt fin värdeökning som det är. Så det är dessutom att ge till dem som redan har. Så jag tycker att man ska sänka flyttskatten generellt, men inte på det här sättet.
Peter, sammanfattar det din hållning också?
Ja, jag tycker att Expressens ledarsida sammanfattade det här bra. Kristdemokraterna vill ge 15 miljarder till Köttberget. Nej, men jag tycker att det här förslaget är helt obegripligt. Alltså jag har ju uppfattningen att det redan faktiskt är en provocerande skillnad i beskattning av kapitalinkomster och arbetsinkomster. Mm. Och att vad ska jag säga, gör det en reavinstskatt, en passiv inkomst, skattefri, där dessutom lånen har subventionerats med ränteavdrag. Mm. Jag förstår ingenting.
Nej, okej. Okay. Det var hårda bud. Tove, du hör här.
Ja, men jag känner nog mig övertygad av mina kollegors argumentation. Det är liksom mot den här principen att man ska vara... Eller det som skulle tala för är att alla skatter som kan fås ner är bra, men det är Det är ju också så, när vi har valt så pass krångliga system som vi har, så behöver man ju titta på verkligen hur incitamenten förändras när du börjar dra i olika reglage. Mm.
Tack för det. Då har det blivit dags att gå vidare i vår podd. Och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Ett moment där vi söker tillvarons sanna guld, nämligen kunskapen. Det kan gälla Vergilius sentenser, det kan gälla Softcells B-sidor. Det kan avse Paul Scholes karriärsdata, det kan gälla toppkvarkens spin, det kan omfatta Hallands åa, ni fattar. Det blir dags att testa graden av kunskap hos mina kollegor. Huvudsakligen, men inte uteslutande, kring de ämnen de precis ägnat den senaste timmen åt att tycka så klämmigt om. Och ni där hemma kan också vara klämmiga. Och går det bättre för er än vad det gör för Tove, Mattias och Peter, då är ni just smartare än en ledarskribent. Och då bör ni genast hoppa av den där forskarutbildningen i patologi. För bota cancerns gåta, det kan ju vem som helst göra, men det är mycket få som kan ha åsikter. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen läst få färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får sätta en riktig guldkant på sin helg. Hur gick det senast? Jo, Paulina är regerande mästare men cancellerade idag. Så Peter är tillbaka. Det kommer bli vilt som vanligt. Det kommer bli en drabbning. Jag tror det kommer bli sjövilt. Ingen kommer få vila vid åren, så jag tvekar inte att utnämna det här till slaget Willy Panto. De där skämten, de gör jag bara för mig själv, det är ingen som blir sån.
Ja, jag tänkte att vilt borde snarare alludera till älgjakt så här års.
Är ni redo?
Ja.
Då är vi igång. Vi har ju börjat prata om Moderaterna. Är det någon som har erfarenhet av det partiet? Mm. Några frågor om detta enigma till partiet. Moderaterna bildades ju som riksdagsparti 1935 när högern i första och andra kammaren slog sina påsar ihop. I första kammaren hade man tidigare varit organiserad i första kammarens nationella parti. Men vad hette den del som satt i andra kammaren innan sammanslagningen?
Tove? Allmänna valmansförbundet?
Nej, det var själva riksorganisationen.
Ah, ja. Okay.
Och det är ju...
Ja, Mattias?
Ja.
Det här, kom ihåg MUF, ja. Basettan.
Nej, men
1941.
De hade en snaps.
Var det en snaps?
Ja.
Klart det var en punch kanske också.
Ja.
Nej.
Och jag, alltså det är någonting, det är ju inte bondeförbundet, men det är något sånt där.
Du är faktiskt ganska nära. Lantmanna och Borgarpartiet.
Ja, exakt. Lantmannapartiet. Lantmannapartiets blandning såldes.
Ja, tack. Hörrni, vi fortsätter med historien. Första och andra kammaren, det är lite intressant. Så hade vi det fram till 1970. Hur många riksdagsledamöter fanns det då totalt sett? Alltså man plussade ihop andra och första och andra kammaren. Här vinner närmast.
Ja, 420.
420. Vem vill chansa?
Nej, jag säger nog typ 500.
500. Tove slutligen.
350.
Vad sa du, Mattias?
420.
Och Tove sa 350. Det är 484. Du var 34 ifrån och du var...
Nej, jag var långt ifrån. Jag, är ju
på jag sa ju 350. Jag var bara
det är Peter
ifrån.
Som är vinnare.
384, sa jag.
384?
Ja.
384.
Ja, då är det 34 och...
36. Tove var närmast.
Nej, vänta. 420. Ja, 36.
36
ja.
Ja. Tove, grattis! Ja.
Tack.
Det var 151 i första kammaren och 233 i andra kammaren. Och nu glömmer vi aldrig det. Mer Moderaterna. 2006 behöver man beteckna sig som nya moderatare. Men vilket år slutade man med det?
Peter.
Peter?
2017.
Det var fel.
Mattias? 2019.
Det var rätt. Snyggt. På natten mellan den 19 och 20 september 1976 stod Gösta Bohman i pyjamas i sitt fönster i sitt hem på Villagatan i Stockholm. Varför gjorde han det?
Mattias?
Den
borgerliga valsegen.
Ja, du får lite mer än så. Varför var han just uppe och ställde sig i fönstret?
Jo, men då hade väl resultatet räknats färdigt så att han väcktes av jublande människor.
Ännu lite mer måste vi höra. Det här är väldigt roligt.
Vad var det för färg på pyjamasen?
Nej, men...
Jo, men...
Vad bestod hyllningen av? Och nu får alla...
Ja, alltså, det var ju att det blev borgerlig majoritet för första gången på 43
år. Ja, men det var inte... Det specifika var att ungmoderater marscherade då på Villagatan och väckte honom genom att sjunga Du gamla, du fria för honom. faktiskt ingen poäng där, för det här ska du, han har ju efteråt beskrivit detta. När han fick frågan, vad är ditt livs lyckligaste dag? Så han sa, jag vill istället säga min livs lyckligaste natt.
Om det var ung, då måste det alltså varit för återkopplat till Per Unckel. Det måste ju varit Per Unckel som anförde...
Ja, det är inte omöjligt. Hörrni, folk tycker om våra idéer, men de tycker inte om oss. Vilken känd moderat partiföreträdare uttryckte denna bittra insikt efter valet 1998? Folk tycker om våra idéer, men de tycker inte om oss.
Mattias? Var det Carl Cederschiöld?
Nej, det var det inte. Bra gissning. Men kan ha varit så insiktsfull, Peter? Ja.
Undrar inte, var det Ulf Kristersson?
Nej, det var det inte. Kan
var det Tove?
Nej, det var faktiskt Lars Tobisson,
ja.
Om han är bekant. Mm. Vi ska ta några andra citat från kända moderater. Vem var det som sa så här? Foppa! Vem fan är Foppa?
Mattias? Carl Bildt.
Ja, såklart.
Ja, det är...
Mer Carl Bildt. Han fick inför fotbolls-VM 1998 frågan om vilket lag han hejade på turneringen. Vad svarade han och varför blev det så uppmärksammat?
Ja, Peter.
Ja, Peter.
Jag var i Sverige och Sverige var inte med.
Ja, precis så.
Ja.
Han var den enda i hela Sverige som inte visste att Sverige åkte ut i kvalet. Men ni vill ändå Moderaterna och konstatera att ställningen är 2 till Mattias och 1 vardera till Peter och Tove. Vi har pratat stegare, pratat stålproduktion, så några frågor om metaller. Stål, det är ju en legering. När koppar legerar med zink, vad får man då för material? Vad kallas det? Ett mycket vanligt material. Koppar och zink.
Tove. Är det mässing?
Ja, snyggt.
Bara mässingen.
Om man i den legeringen också lägger till nickel, vad får man då? Ofta använt exempelvis till bestick.
Tove. Nysilver.
Helt rätt. Vilken metallurg du är. en sista stålfråga. Steel drums eller steel pan. Vilket land förknippar vi med det instrumentet? Främst nationalinstrument. Detta land.
Tove?
Tove?
USA?
Nej, det är inte. Steel Drums. Jag har säkert hört det någon gång. Det är väldigt karaktäristiskt.
Ja, absolut. Det är något får man säga Afrika?
Nej. Mattias, vill du gissa?
Nej, jag har ingen aning.
Det är dessutom fel. Det är faktiskt Trinidad och Tobago som har detta som nationalinstrument. Mm-hmm. Man börjar spela på oljefat helt enkelt.
Ah.
Det är superkant FN-dagen idag. Några frågor om FN. När FN grundades 1945 var Sverige som bekant inte med. Vi stod ju neutrala i kriget mellan just FN och axelmakterna. Men vilket år anslöt sig Sverige till FN-alliansen slutligen?
Mattias? Var det 1948?
Nej. Nej, det var 1946.
Var
det,
ja.
Sverige har ju för vana att ansluta sig till alliansen där de redan har vunnit den stora. FNs säkerhetsråd består ju som bekant av 15 medlemmar. Hur många gånger har Sverige suttit med i FNs säkerhetsråd? Peter?
Två.
Nej, det var fel.
Mattias? Fyra.
Ja, snyggt. Kunde du det eller chansar du?
Jag har chansen.
Senast 2018.
Men jag minns två och det har ju varit en del tidigare. Mm.
FNs 50 generalsekreterare kom i samband med en senare del av sin karriär att bli kontroversiell när hans bakgrund som Oberleutnant i Wehrmacht...
Peter. Kurt Waldheim.
Das genau stimmt. När han blev Österrikes president. Spännande inför sista omgången frågor. Så Mattias har 3, Tova har 3, Peter har 2. FN kan ju betyda mer än Förenta Nationerna. Så några frågor om andra FN. Om jag frågar om ett annat begrepp för som det är nu så svarar ni för närvarande. Säger jag Frans Nationalistparti så säger ni Front National. Ni fast förstår?
Mm. Mm. Ja, så heter de ju inte längre.
Norsk upptäcktsresande, Nobelpristagare och befälhavare på båten Fram.
Peter? Fritz Nansen.
Fritjof Nansen, men du får rätt för detta. Tilläggsinformation placerad längst ner på sidan.
Mattias?
Fotnot. Såklart. Detta anklagat Donald Trump, exempelvis CNN, för att vara.
Tove.
Mattias.
Tove först.
Fake news.
News. Nu ska vi se ifall jag kan uttala det här. Allons en fade la patrie, le chog le gloire,
Peter.
Vi. Ja.
Franska nationalsången.
Helt rätt. Nu är det en fråga kvar och alla har 4 poäng. Online-spel lanserat 2017 av Epic Games.
Peter? Yes! Fortnite.
Snyggt, Peter. Där tog du hem det.
Men...
Fortnite. Mm. Vad är det nu? Tove inlägger protest, vi har inte ett färdigt resultat.
Det är ett ord, ja. Mm.
Nej.
Vad tänkte du säga?
Det är dock ett ord.
Ja.
Mm. Det är det kanske, men det är Fortnite. Ja. Jag tyckte det var jag som gjorde frågan, så jag bestämmer.
Du särskrev.
Ja.
Det var tur att det inte blev en utslagsfråga, för det här hade jag skrivit för medlemsavgiften i Moderaterna är, och det hade jag glömt att kolla upp. Så det... Peter, hur känns det där då att det hände så nära, så tätt? Det känns väl extra gött, minst tänker jag.
Ja, det känns som att jag har en tendens att liksom tappa ledning i slutet snarare än att spurta.
Mm. Så, precis.
Så det känns väldigt bra.
Förstår det. Mattias, känns det bittert eller?
Ja, så det här med jublandet utanför Boman. Och,
ja, men du borde förstått att...
Fick han inte poäng för det? Alltså?
Nej, det fick han inte. Det var, liksom,
strängt.
Ja, det var ryskt. Men ni är ju ändå moderat, alltså i Moderaten. Ni borde känna till det här. Ni har ju säkert hört historier om den här natten. Det har ju...
Ja, fast vad de sjöng och att de just
men det kan du väl räkna ut själv att de inte sjöng Internationalen eller något sånt.
Ja, förstås. Men att de just sjöng.
Tove, hur är bitterheten på ditt håll?
Den kommer att sitta i eftersom just Fortnite har varit en väldigt stor del av min tillvaro. Min närmaste tillvaro i flera år.
Då får du väl trösta dig med det. Du kan glädja dig åt Fortnite helt enkelt. Hörrni, det här var allt jag hade att bjuda på. Är vi nöjda, Tove?
Mycket.
Vad bra. Stort tack till Lindahl för att du var med idag.
Tack, Andreas.
Stort tack, Mattias Svensson, för att du var med idag.
Ett nöje som alltid. Och måste jag tillägga, nu har jag gjort ett överslag på hur mycket jag skulle tjäna på det där boendeförslaget. Och jag börjar bli försiktigt positiv.
Ja, du har bott i 16 år snart. Peter, stort tack för att du var med också. Peter Wemblad.
Ja, tack för att jag fick komma och bärga segern.
Stort tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.